När blir man vuxen egentligen? Är det när man börjar ta ansvar för sitt liv? Eller när man inser att man inte längre orkar festa hela natten om man ska jobba nästa dag? Eller när man möter döden för första gången? I det här avsnittet av podden Petter söker meningen med livet ska jag prata om ålder och om att bli vuxen med Lotta Gren. Lotta blir lite obekväm när man frågar vad hon egentligen gör. Men för att summera en lång lista så är hon åbobo, frilansare, uttrycker sig gärna i bild och text, driver ett sommarkafé i skärgården och med jämna mellanrum så drar hon ut på turné och skriker i metalbandet Svarta havet. Hon verkar leva ett liv där hon inte prickar av så värst många av de där klassiska normerna för vad det betyder att vara vuxen.
Då var här sådana pojkspolingar vill jag nästan säga. Både flickor och pojkar och allt däremellan som kom direkt från gymnasiet och lärde sig att prata och lärde sig det här akademiska. Och sen i något skede så hade de gått om mig och blivit sådana argumenterande, välklädda människor. Och jag satt fortfarande i parken på gräsmattan och drack öl.
Själv går jag hela tiden omkring och känner mig som att jag fejkar det här med att vara vuxen. Det känns som att alla andra har sån koll på när de ska betala sina räkningar och de verkar så trygga i sig själva. Kanske känner Lotta likadant, eller inte. Mitt namn är Petter Sandelin och det här är Lotta Gren. Välkommen till podden, Lotta.
Tack.
Vi ska börja med de korta frågorna om meningen med livet.
Okej, det låter bra.
Är du beredd?
Jag är beredd.
Den här frågan vet jag aldrig om funkar på folk, men Star Wars eller Lord of the Rings?
Star Wars. Jag har sovit under alla Lord of the Rings-filmer. Även om jag tyckte om dem så är de så sövande, speciellt när det kommer så långa krigspartier. Så jag somnar. Men Star Wars har jag det finns en bra anda i de filmerna.
Ja, nu är det någon som vrider på sig där ute, men så blir det alltid just den här frågan. Så här billig takeaway pizza eller någon sån här gourmet pizza med tomatsås som du gör själv och så här hiffy fixar i ditt kök.
Billig takeaway pizza.
Ja.
Definitivt. Det där, jo, jag uppskattar hemgjorda pizzor, men om man nu ska se till min karaktär så måste jag ju säga billig pizza som är riktigt dålig.
Stad eller land?
Land, definitivt. Vad gör vi ens här i städerna? Helt poänglöst. Blir stressade. Borde flytta ut till landet.
Men varför bor du här då?
Nå, det är... Säg det. Jag har nog sökt. Vi har faktiskt funderat på länge att flytta ut till landet.
Om du skulle få en tidsmaskin, vart skulle du vilja åka?
Ja, jag har någon sån här fallenhet för 60-70-talet i det här landet. Jag skulle vilja se hur 60-talet var. För jag har för mig att alla maskiner och kläder och allting var bra kvalitet. Och jag skulle vilja se liksom hur det där fungerande samhället när allting har kommit igång. Och Socialdemokraterna har fått igenom någon form av fungerande välfärd. Jag skulle vilja se hur det i praktiken fungerar då. För jag har en glamorös bild av 60-talet.
Det där 60-talet så brukar komma upp i den här podden just som att man svarade det. Men då är det ofta sådär att man vill åka till USA och se hippie-eran.
Ah,
men du var väldigt så här, du skulle vilja vara i Finland, du skulle vilja se Finlands historia, hur det har varit att leva här tidigare.
Ja, jag skulle vilja se just det här, hur Åbo såg ut innan de finaste husen revs. Och just det här samhället och den här framtidstron som fanns då. Om den nu fanns. Det kan ju hända att folk var lika uppgivna då som de är idag. Men jag är intresserad av 60-talet och just alla de här ytorna och färgerna och bilarna som var så runda och fina.
Förklara det här med Åbo för mig. Jag vet ju nästan ingenting om Åbo. Vad har du för förhållande till Åbo? Jag ser att du ibland skriver på sociala medier så här att Åbo, att du känner inte igen Åbo nästan. Att det på något vis håller på att förstöras, eller?
Ja.
Vad menar du?
Så jag flyttade hit, jag tror det var 2013. Jag flyttade då efter min partner Joakim. Vi hade varit ihop då något år och jag bodde i Helsingfors. Och sen så hittade jag en lägenhet här. Och började studera också. Som vad jag tyckte då var jättegammal. Jag var typ 30-årsåldern. Kände mig gammal. Jag kände mig äldre då än vad jag gör nu. Paradoxalt nog. Men redan då fanns det en sån där känsla av att saker börjar stängas. Alltså det fanns någon sån här spelningsställe i squats. Det fanns lite sån här, fanns mera underground-platser, just att konsertställen och gallerier och det ena och det andra. Och sen nu är det ju helt katastrofalt i Åbo. Det finns det finns jättefå ställen nu för konserter. Nu tänker jag nu specifikt på musiker förstås, eftersom jag själv också håller på med musik. Men sen just alla hamnen, torg har ju grävts upp här i Åbo. Torghandlarna har fått fara någon annanstans. Att det är en sån här hård samlingspartianda här i stan som trycker ner de fattiga och bara marknad och liksom sån här tävlan, kapitalistisk tävlan står i första rum.
Sen så bor du också här i ett gammalt trähus som jag vet, får jag kalla det fallfärdigt?
Ja.
Men när jag kom promenerande hit så är det mycket sån här nybyggen runt omkring dig.
Det är mycket som byggs i Åbo. Ja, det här är inte det värsta stället, men just kring hamnen och också här nära mig, så det är mycket nya hus, det är mycket liknande hus, mycket sådana här områden som heter något flashigt och har stora sådana här blänkande bokstäver, att det är någon sån här linna eller vad det nu kan heta, valo.
Oj, att brända sitt område, ja, det är äckligt.
Ja, det är obehagligt. Och just, det har rifts ner en massa. Eller det är just Åbosjukan är just att det är någon sån här pump som äger ett ruckligt trähusområde. Och så tar han in hyresgäster som förstör det totalt. Knarkare och massa löst folk. Tills de är sånt skick att de inte går att renovera. Och så köps de upp av någon byggfirma som bara slår det hela längs för marken och bygger upp nytt.
Diskuterar du hellre med folk som har precis samma åsikt som dig eller motsatt åsikt?
Jag diskuterar jättegärna med folk som har motsatt åsikt. Jag tycker det är otroligt intressant att se hur man argumenterar för de saker man står för och hur man tar fram dem. Alltså, ja, jag har någon gång talat med köttätare och med folk som tycker att feminismen har gått för långt och sånt här, och vad är nu det här med trans, varför finns det så mycket diskussion kring något transidentitet nu för tiden, och det är jätteintressant att måste säga varför man tycker som man tycker.
När vi pratar om Åbo så lät det lite som att du höll en sån här kommunistisk tal. Så här ska du få min skiffi-fråga. Du föds i en dystopisk framtid och innan du föds så får du välja samhällsklass. Om du väljer arbetare så får du ett svårt och tungt liv. Om du väljer överklass så kommer du att få leva i en skyddad lyxskyskrapa medan arbetarna lider. Och du är dessutom ovetande om det.
Nu ska jag välja arbetarklassen för jag tror hårt att de här är roligare.
Okej, okay, ja. Det är bättre fester där.
Definitivt. Det är alltid roligare att titta uppåt än neråt.
Varför finns det så många religioner i världen?
Nu för att människor vill ha ett svar på varför vi är här och vad som händer efter döden,
ja,
och hur man ska leva sitt liv.
Är du ateist eller tror du på någonting eller har du ingen aning?
Jag har inte någon aning. Det är svårt att ha det. Jag skulle inte kalla mig själv ateist ändå för att det där... Men jag har inte någon sån här uttalat att jag är religiös. Jag har inte anslutit mig till något sammanhang där jag har regler eller följer någon form av tro på livet. Mm. men jag tror på umgänge med andra människor, jag tror på att göra gott och att jag tror på att som man behandlar andra blir man också behandlad själv. Liksom att det man gör åt andra så det kommer i slutändan tillbaka till en själv. Och det gäller också djur och natur.
Tror du att människor idag är lyckligare eller olyckligare än för cirka 50 år sedan till exempel?
Ja. Nå, det är nog svårt att vara lycklig idag när det finns sån press på oss att på något vis ha uppnått lycka. Alltså vi talar hemskt mycket om lycka och livsstandard idag. För att det är målet på något vis att leva ett lyckligt liv. Och när man inte tänker så mycket på det så är man lyckligare, tror jag. Alltså när man inte reflekterar så mycket på sitt liv. Eller jag vet inte riktigt, det där är en jättesvår fråga. Om vi är lyckligare, jag skulle nog inte säga att vi är lyckligare idag än för 50 år sedan. Nej, det tror jag inte. Det tror jag faktiskt inte. För att idag, vi lever nog i ett sånt samhälle nu som har en sån otrolig press på folk. Att folk känner liksom redan från barn, för att inte tala om vuxna. Det finns liksom... Ja, det finns massor med krav på oss nu för tiden som kanske inte riktigt fanns då när det ändå fanns liksom lite hopp. om framtiden.
Nå, en sista enkel fråga. Hur blir man lycklig då?
Vilken fråga. Hur blir man lycklig? När man glömmer bort sig själv blir man lycklig, tror jag. Alltså när man hamnar i ett flow-tillstånd där allting bara löper. Och sen också när man konkret umgås med andra människor, gör något för någon annan, då blir man också plötsligt glad.
I det här avsnittet så ska vi diskutera när man egentligen blir vuxen.
Ja.
Känner du dig vuxen?
Absolut, jo, jag känner mig vuxen.
När blev du vuxen?
Ja, när jag började ta ansvar över mig själv och andra som jag har i min omgivning. När jag liksom fick livet att fungera. Jag tycker överlag när man börjar ta ansvar över sitt liv och sina nära, så då är man vuxen. Och det kan hända när man är 15, det kan hända när man är 70. Och sen när man skaffar hushållspapper, då är man också vuxen.
Hushållspapper?
Det har alltid varit för mig så att folk som har hushållspapper är vuxna.
Ja.
Men jag har inga hushållspapper. Så
helt stämmer det inte in. När känner du dig som en tonåring och när känner du dig som en tant?
Jag känner mig som en tonåring. Jag kan känna mig som en tonåring ibland om jag umgås med jämnåriga som lever ett helt annat liv än jag. Att de har barn och de har jobb och de har en sån här rutinmässig vardag. Och jag inser att men jag är nu inte alls där. Att mitt liv är fullständigt kaos i jämförelse med dem. Så då kan jag känna mig sådär. Att hur blev det nu så här då? Och sen känner jag mig som en tant när jag ska försöka tala med ungdomar. Så då inser jag att jag har ingen aning om vad ungdomar tänker eller hur de är.
Ja.
Då. Och sen när jag ser mig i spegeln känner jag mig som en tant. Då ser jag ju att jag har blivit en tant och jag vet inte när det hände.
Du måste berätta vilken ålder du är, för det låter som att du skulle vara 72.
Ja, jag är 44 år gammal. Ja.
Mm.
Och jag känner mig nog absolut inte så gammal. Jag tycker alltid när jag säger min ålder så låter det som min mamma, att det är min mamma som talar. Men det är faktiskt jag och jag är 44 år och jag förstår inte hur det har gått så många år att jag har kunnat bli så gammal. Och här är jag och lever som om jag skulle vara 28.
Jag går nog ständigt omkring med sån här impostorsyndrom, bluffsyndrom kanske man skulle säga på svenska, att jag känner att jag inte riktigt lika vuxen som alla de andra jag träffar, alla de här som är läkare och nu tar emot biljetter på tåg och de här som sitter i samma vagn och sådär. Det känns som att de har förstått någonting som inte jag har. Känner du igen den känslan?
Jo, till 100%. Det där har jag alltid haft, att jag vet inte när det hände för dem att de tog de här valen som gjorde dem sådana. Alltså jag minns när jag började studera, då var jag 33 år gammal. Och då var här sådana här pojkspolingar vill jag nästan säga. Både flickor och pojkar och allt däremellan som kom direkt från gymnasiet. Och lärde sig att prata och lärde sig det här akademiska på något vis. Och jag satt där själv och följde med situationen. Och sen i något skede så hade de gått om mig och blivit sådana här argumenterande, välklädda människor. Och jag satt fortfarande i parken på gräsmattan och drack öl. De liksom gick med portföljer på gatan utanför de här små killarna som just inte kunde prata. Och så tog det några år och de hade liksom, deras liv hade stigit i många, många grader medan jag fortfarande var på något vis i status quo, att ingenting hade hänt för mig. Så det där har jag alltid tänkt, att vad är det som händer med dem? Att hur går det från det där att vara sådana små osäkra folk som kommer från skolbänken och sen mitt i allt hade hänt något, de har lägenhet och fru och barn och alltihopa.
Mm.
Det där har alltid fascinerat mig.
Men tror du de också känner sig vilsna i livet och sådär, som att de inte vet vad de egentligen håller på med?
Säkert gör de det. Och jag tror visst finns det ju en sån där utvecklingsstandard. Liksom, att när man är en viss ålder ska man ha det ena och det andra. Och folk känner press. Och sen i något skede frågar de sig kanske när de sitter där med allt de har vill ha.
Mm.
Bil och hus och allt det här. Och undrar vad som hände.
Men det är ju någonting med det där, tror jag, att vi... Man har såna vissa markörer, så där, ja, man ska skaffa en bil, och man ska köpa ett hus, och man ska ha ett yrke, man ska ha ett förhållande, man ska skaffa barn och så vidare. Men nu för tiden är det ju så att det inte riktigt gäller det där längre, för många vill leva sina liv på andra sätt.
Ja.
Jag tänker att det är kanske därför som man inte riktigt känner sig vuxen, eftersom det inte riktigt finns det där längre, att man ska liksom, man blir svarvare när man är 19 och så jobbar man som svarvare resten av livet och lever i sin kärnfamilj oberoende av om man tycker om det eller inte.
Ja, ja, nej, det är ju nog, det har ju nog kommit just i och med sociala medier och allt det här, att man har andra förebilder och folk får lov att leva sina liv på lite andra sätt, tycker jag nu för tiden, så gränsen är inte så spikad. Och folk får ju barn allt senare också, eller så får folk inte alls barn, och det är inte alls något konstigt något mer. Att ja, när jag var ung så, eller så här ska vi säga, för redan bara 15 år sedan, så tyckte jag att det var mycket mer standard, den här utvecklingsprocessen, och nu är det inte alls, tycker jag, så märkligt att vara ensam eller barnlös fast man är gammal. Det finns hur många som helst som lever så, det är inte så konstigt med det.
Men du sa att du inte riktigt kommit dit och skaffa den där stabiliteten som de där pojkspolingarna skaffa. Men längtar du efter den på något vis, eller vill, du vill leva fritt väl?
Jag vill absolut leva fritt, och inte det egentligen något val jag har gjort heller, att jag nu lever som jag gör och inte har fått något stadigvarande jobb eller karriär och inte har jag barn heller. Nå, partner har jag ju, och jag är gift och alltihop, alltså på det viset är jag ju också standard. Så här, om man nu ser efter, liksom, vad normerna innebär. Mm. Vad var nu din fråga?
Ja, det menar jag egentligen. Ja, nej, men strävar du? Alltså, känner du någon press på att du skulle vilja vara så där då?
Ja, nej, inte gör jag det. För att allt vad jag har gjort så har känts naturligt. Att i något skede för 10 år sedan, typ, då var jag 34. Så då fanns det ett sådant skede då vi funderat om vi borde få barn, om det liksom skulle vara läge nu för det. Men så var det alltid något, det fanns något tillfälle, någon spelning, någon fest, någonting som jag tänkte att nej, kan jag vara gravid då? Och sen fortsatte det bara så att det var aldrig något gyllene tillfälle. Så då jag tänkte att men nu har vi tid för det här. På något sätt, att nu är det här skede. Så jag tänker i efterhand att det var aldrig någon prioritet. Det var liksom inte så viktigt, för då skulle man ha prioriterat det. Då skulle det liksom ha varit det jag ville göra, eller vi ville göra. Men det där, det blev inte så. Och sen hur det nu blir, så får man får ju rätta sig efter omständigheterna.
Mm.
När jag var barn så tänkte jag alltid att jag kommer få barn, jag kommer få jobb, och jag föreställde mig liksom mitt liv som en riktig standardvuxen med barn och familj och allt det här. Det var ingen fråga om att det inte skulle bli så. Men sen när jag blev vuxen så insåg jag att jag inte vill ha det så där som alla andra.
Jag undrar om den där känslan kommer, det här med att man inte känner sig vuxen, om det kommer från det här att man får en sån här bild som barn som inte är riktigt realistisk, att sådana vuxna har liksom koll på allt.
Ja.
Att de betalar sina räkningar i tid eller bara vet hur saker och ting funkar. Och det är kanske inte riktigt realistiskt, för så är det ju inte. Inte är det någon som vet hur någonting funkar.
Nej, det där har man ju alltid som barn, tror man att de vuxna har fullständig koll på allt. Och sen blir man vuxen och inser att ingen vet något, alla bara gissar. Och tror att de vet och kanske försöker ge sken av det.
Det finns ju vissa sådana där yrken också som... Där man känner att när man träffar de här människorna, den där som så här läkare, hon vet nog vad hon håller på med, för jag går till henne. Hon är som så här, hon ger en diagnos och så där. Men jag undrar om det är så att de också är lika osäkra.
Ja, och sen finns det ju yrkesroller också. Då tar man ju på sig en roll av kännare. Då läker man det liksom.
Polis. Så,
ja.
Brandman.
Så i den rollen kan jag tänka mig att de då är väldigt säkra på vad de gör. Och så ska det väl vara också på någon plan. Mm. Att en läkare kan ju inte börja filosofera kring ens diagnos. Så att det ska, liksom att man måste ju försöka vara säker i sin diagnos, även om man kanske inte är det.
Du åker ju runt på turné med ditt band också. Skriker och ligger på scenen och stage-divar. och så där. Känner du dig ung då? Eller känner du dig gammal?
Jag känner mig bara som mig själv. Jag känner mig ålderslös och som ett djur eller en växt. Där försvinner... Alltså, jag har nog ett sånt otroligt privilegium som får vara i ett band. Och jag har nog många gånger varit lite i ålderskris med tanke på att det här hände så pass sent. Att jag nu som över 40-åring håller på med såna här saker som man kanske vanligtvis förknippar med 20-30-åringar.
Du har inte spelat i band när du var 22?
Nej. Jag har haft ett sånt folkband just i 30-årsåldern. Jag har bara spelat just med Joakim, min partner. Och sen har jag nu förstås i högstadie, gymnasie hållit på med musik, men då var det liksom underordnade ordnade förhållanden och mera liksom sång och jazz och sånt här. Att det var inte, och det var inte på den här nivån eller så här. Men jag tycker om det för att det tar helt bort omständigheterna kring vem man är, och man blir liksom bara en organism i det där som är bandet. Så jag njuter jättemycket av att få göra det, att få den här möjligheten att göra det. Och jag försöker skjuta undan just alla tankar på att jag är en gammal typ som håller på med det. För det, jag tänker det är viktigt med representation också, att det finns sådana som gör det. Så då får andra unga människor också den tanken på att de kan också göra det.
Är det 45-åriga gubbar som kommer på era cakor, eller är det 19-åriga tjejer?
Det är både och, det är väldigt olika. Speciellt i Baltikum är det en stor scen av unga människor som kommer. Och också i Finland har man nog på vissa ställen ingen åldersgräns. Till exempel just här i Bokcafé och på Orange i Helsingfors. Då kommer det unga människor. Och det är ganska roligt. Det är alltid bäst när det kommer unga människor.
Jag har ju gjort en sån här lista med några förslag på när man blir vuxen. Jag tänkte vi skulle kunna gå igenom några. När man inte längre kan festa till klockan 4 och sen gå på jobb klockan 8 utan problem.
Ja, då är man nog vuxen. Det där är någonting som jag inte kan mera. Det går inte.
Det är inte nödvändigtvis ens heller för att man ska dricka massa alkohol, utan jag skulle inte kunna vara uppe till 4 och göra någonting nästa dag.
Nej, det här är just sånt här som man kämpar med under turnéerna till exempel, för då händer det ibland att man kommer i säng sent och ska man upp tidigt, köra vidare och göra saker. Men då får man ta sådana här tupplurar när det passar. Man får 20 minuter någonstans på någon soffa. Och sen går det nog om det inte håller på i all evighet. Så det är nog helt möjligt. Men
du är en sån här tupplurare. Kan du ta tupplurar vad som helst? För det här, nu låter det allt som att vi skulle vara helt 72. Men jag har också blivit så gammal att jag kanske inte riktigt tar tupplurar ännu mera. Och speciellt inte sova så här på offentliga platser. Jag vet inte, jag har blivit nojig och orolig på något vis. Jag kan inte koppla av längre.
Just, nej men det där faller sig naturligt just under turnéer. För att då är man så otroligt trött och man har så sömnbrist och är så helt dimmig i huvudet, så man tar vad som helst för baksäte eller soffa, och oberoende om där finns folk eller inte, så man sover om man får tillfälle.
Jag borde åka på turné kanske.
Ja, det är faktiskt det, jag tror det är hälsosamt att ibland sova på offentliga platser om man bara kan.
När man ångrar en stark åsikt man hade när man var yngre. Och då tänkte jag två exempel som passar in på mig. Då till exempel så har jag börjat tycka om Taylor Swift. Och så har jag bestämt mig för att inte äta sill mer. För att, ja, det är inte så gott.
Jo, det där känner jag igen. Och man kan ju bli väldigt stöddig på något vis. När man träffar folk som har den där åsikten som man själv har kommit över på något vis. Eller man har själv kommit i insikt. Och sen hittar man folk som ännu inte är där. Så då kan man bli lite... extra sådär på något vis. Vad ska jag nu ge för exempel? Det finns folk som har varit till exempel som har varit blyga och inte fått så mycket plats i barndomen och ungdomen. Och sen slår det över när de mitt i allt sen får göra det och liksom glömmer den här rädslan. Och så tar de över och blir liksom helt odrägliga. För att ingen ska få trycka ner dem, för de har varit nedtystade hela sitt liv. Och så blir det istället raka motsatsen. Och så ser man igenom det där och tänker att jo, du har haft det svårt, men det betyder ju inte att du ska göra exakt detsamma åt alla andra nu, bara för att du har lärt dig att du inte mer ska ta någon skit.
Ja, jag förstår.
Det har jag någon gång tänkt på. Att just när man blir vuxen så kan sånt här slå om, liksom, att saker man har utsatts för sen blir blir någonting man inte riktigt hanterar. Eller det uttrycker sig i andra sätt att vara. Som är inte så lätt för andra eller en själv.
Man blir vuxen när man får besök av döden.
Nå, ja, definitivt.
Det tänker jag kan stämma på. Alltså som man brukar säga så där. Han var tvungen att växa upp när han var i en tidig ålder. Så där. Alltså, ja. Det kan ju funka fast man är 55 eller 12.
Ja, jo, alltså i något skede ska ju, nu har jag den turen att ha mina föräldrar vid liv, men det, att vara vuxen betyder ju det att ens föräldrar i något skede kommer att dö. Och sen är man den äldsta eller den som liksom i den familjen då blir det där överhuvud eller hur man ska säga, men man, sen mitt i allt har man hand om alla möjliga dödsbon och grejer. Så då är det ju verkligen så att då växer man säkert upp på någon vecka och blir någon helt annan person.
Klanens överhuvud, ja.
Ja, så det är ju verkligen en sån konkret sån där kalldusch av vuxenhet när döden kommer på besök.
Hur tänker du på åldrande?
Nå, jag har nog haft ålderskris i princip sen jag var just kring 28 började jag inse att herregud, det här går ju bara ut för. Att nu borde jag, det var då jag hade kanske de mesta tankarna på att...
Kris? Du verkar ju som en så obrydd typ.
Ja, nu är jag det. Att paradoxalt nog, nu är jag det. Men då, liksom, jag hade värre ålderskris när jag var yngre. För det var kanske mera då så här andra som tog mera steg till vuxenlivet. Så där uppenbarare än jag. Och då var jag mera och tänkte på det här med åldrande på något vis. Men sen det var något som hände när jag blev 40. Så tänkte jag att, men skit i det. Att nu gör jag bara vad jag gör och jag kommer nu inte att bli sån där som de där andra. Så nu ska jag nog bara vara här för att ha så roligt som möjligt och träffa så många människor som möjligt och prestera så lite jag behöver. Och inte vet jag, jag har blivit mera självsäker på det där planet sen jag blev 40 och försöker aktivt bara tänka till det här med att åldrande och sånt, det är nu vad det är. Mm. Att det värsta som händer är att man blir lite stuvare och man blir lite rynkigare. Men att attityden kan man behålla.
Det är ju något konstigt det här med att vi är så rädda för att bli gamla också i samhället. Att man liksom på något vis så här kyr det och inte låtsas om det. Jag vet inte, det känns som att förr fick man bli gammal på ett lite annat sätt.
Jo.
Man kanske också så upp till äldre.
Jo.
Inte bara betraktar dem som några pensionärer som inte förstår det här med ADB.
Mm. Ja, det fanns ju nog, också till klädseln fanns det ju mer tydligt så här att man klädde sig efter ens ålder och gubbar ser ju inte ut som gubbar ser ut.
Jo, jag vet, det där är en stor sorg för mig, eller jag vill ju, jag vet inte, det är en stor svårighet för mig det där. För jag har ju så här alldeles för ungdomliga kläder för min ålder, några konstiga skor med färger. Men samtidigt är jag jätteledsen över det här att det inte finns gubbar längre som har en sån där tydlig...
Ja.
Jag vet inte, gubbklädsel.
Precis. Och just jag minns i barndomen fanns det sådana här riktigt gamla tanter med duk på huvudet och sånt här. Och de ser man ju inte mer.
Nej.
Det är lite samma som jag kan sörja gamla bilar också som inte finns något mer. Att det, förut fanns det alla möjliga gamla Saab, ruckel och mopeder och alla världens konstiga människor som var uppenbart gamla. Och nu är det inte alls på det sättet mer. Att nu ser du de gamla människorna har ju tatueringar nu för tiden.
Och det ena, glasögon med färggranna sån här skalmar och så här.
Ja.
Ja, sitter vi på något vis i olika sitsar, du och jag då? Du är ju kvinna och jag är man. Värderar liksom samhället vårt, ser samhället på olika sätt på vårt åldrande?
Jag är född kvinna, definierar mig som kvinna. Så det där... Nu finns det ju alltid, alltså kvinnan har ju det att kvinnan kan inte vara reproduktiv i en viss ålder. Vi har äggceller som dör och det kommer ju alltid att göra oss, liksom, det finns det traditionella åldrande i kvinnlighet att vi är inte sexiga mer när vi kommer till en viss ålder. Och det där är svårt när man är kvinna att inse att jag inte mer har den där naturliga dragningskraften eller så här. Jag är inte liksom... naturligt åtråvärd mer efter en viss ålder. Så det där är ju alltid liksom ett slag i ansiktet på något sätt. Att, Att man inte har den där flickigheten som karar då, heter och karar är ut efter, om man nu själv är ut efter det. Ja, det är ett dilemma, för sen, nu har ju karar också ett åldrande, men de kan sen alltid få yngre kvinnor. Att det finns till och med en pondus i att vara en gammal kar.
Ja, men om jag lite skulle försöka ifrågasätta dig eller sådär. Tror du inte att du skulle tänk om du skulle ha fått ett yrke när du var 19, så här, nu tänker jag just sådär på ett äldre samhälle. Att kan inte ha funnits någonting bra i den där stabiliteten som kanske lite saknas? Alltså idag har man ju liksom, jag menar, vi byter ju yrken, också de som har yrken byter ju liksom arbetsplats lika ofta som våra farföräldrar eller någon generation bakåt bytt byxor liksom. Att man har ju liksom hela tiden nya grejer i livet, och på något vis tycker jag att en grej med det här moderna samhället är att det finns så lite stabilitet i det, att det tycker jag känns som att det kanske inte är så bra för människor.
Mm.
Det skulle inte vara bra att få liksom en uttalad plats.
Absolut.
Nu ska du bo i det här huset, i den här lilla staden, i det här samhället. De vet precis vem du är.
Ja.
Du är 19. Sen jo. Har du ditt yrke.
Absolut.
Tror du du ska vara lycklig med ett sånt liv?
Möjligtvis. Jo, jag önskar ibland att jag skulle ha haft som vissa har. Jag hade en vän som visste att hon skulle vilja jobba på museum, så hon läste till konstvetare och sen fick hon jobb på ett museum. Och sen jobbar hon med det och är nöjd. Och det där, jag avundas ibland en sån där inställning att jag skulle ha vetat vad jag skulle vilja göra och sen på något vis ha den där målriktningen och sen göra det och vara nöjd. Men en sån situation har jag aldrig varit i.
Jag kan inte riktigt föreställa mig heller att jag skulle kunna, även om jag idag skulle bestämma mig för vad jag vill göra och vem jag vill bli, att jag sen om jag skulle bli det ens skulle känna sådär att jag har blivit det. Förstår du vad jag menar?
Jag är precis en sån person också, att jag har studerat foto och sen musikvetenskap, och på fotolinjen, så när det satt alla andra med sina fotografier som vi diskuterade, så hade jag en stark känsla att jag vill hoppa med musik. Att det var på något vis det där sammanhanget att nu gör vi alla det här, så var jättemotbjudande. Och jag har alltid haft det att när det blir ett sammanhang där man på något vis ska göra bara det, så har jag alltid velat göra något helt annat. Och det där har liksom präglat mitt liv i princip alltid, att jag kan inte bestämma mig för vad jag vill göra och jag kan inte ge mig in på en riktning som skulle föra mig någonstans.
Skulle du säga att du har hittat dig själv, och kan det vara farligt att säga att man har hittat sig själv?
Inte har jag hittat mig själv och inte vill jag egentligen göra det heller, för jag tror att det här med själv är väldigt överprioriterat i dagens samhälle. Att man på något vis ska veta vem man är och på något vis vad man står för. Jag tror att det man är skapas i sammanhang med andra och i möten med andra. Så det här med att det finns ett jag är till och med någonting som jag skulle kunna debattera, att inte nödvändigtvis är så jätteviktigt. Utan du är det som andra ser dig, och du kan aldrig veta vem du är, för att det finns i andras ögon och i möten med andra. Så försöker jag i alla fall tänka. Mm. För att undvika just att fundera så himla mycket på vem jag är.
Men vem är du om du sitter här uppe för dig själv då?
No, då är jag nu den jag är med mina egna tankar just då. Men eftersom vi lever i en värld med andra, så har det inte så jättestor betydelse.
Du hittar fler avsnitt av podden Petter söker meningen med livet på Ylearenan. Om du vill göra mig en tjänst idag, så berätta gärna om det här avsnittet för någon du känner. Det skulle på riktigt göra mig jätteglad. Och vem vet, kanske kan det vara starten på en diskussion om meningen med livet.